Vi läser en av dagens texter och det är ifrån Apostlagärningarna andra kapitlet, vers 41-47. Apostlagärningarna 2, vers 41-47. Där står det som tog till sig Petrus ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönarna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Herre, öppna våra hjärtan för ditt ord och öppna ditt ord för våra hjärtan. Amen. En flerstämmig församling. Alltså visst är det härligt att få lyssna till Jesus. Och jag har funderat på vad är det som gör Jesus till en så bra kör. Och jag tror att det är flera saker. Det allra viktigaste tror jag det är att kören har något att förmedla med sin sång, eller hur? Något som kommer inifrån, inte bara påklistrat, och som lyfter den som sjunger och bärs vidare till alla oss som lyssnar. Sen tror jag också att det är så med alla de här olika stämmorna, alltså där var och en kommer till sin rätt med sin stämma. Att körmedlemmarna, de har hittat sin plats, de sjunger ut sin stämma med full styrka, men också i relation till alla de andra i kören. Så det blir en gemensam harmoni. Och sen har vi musikerna som kompletterar med sin del för att bidra till den här fullödiga tonen. Sen behövs det naturligtvis en bra ledning om kören ska kunna hållas ihop. Och det är inte fel att likna församlingen vid en kör med väldigt många olika stämmor. Det finns en bok som just heter Flerstämmig församling, och jag skulle vilja fokusera på det temat idag med anknytning dels till texten vi läste här och dels till vår gemensamma vision. Nära Jesus, församlingens hjärta. Det vi läste här, det är som att lyssna till den här underbara flerstämmiga kören. Men så är det viktigt att förstå att det har hänt någonting viktigt innan det här äger rum. Därför att vad är det vi möter i början av det här kapitlet? Jo, det är 120 personer som är tillsammans i en sal på övre våningen. Och vad gör de? Jo, enligt Apostlagärningarna 1 och 14 så pågick ett enda långt bönemöte ända sedan Jesus blev upptagen till himlen. Och i det här bönemötet så påminner man varandra om alla löften Jesus hade gett. Och så bad man om kraft att föra vittnesbördet vidare. Och så sker undret på pingstdagen. Den heliga ande kommer, står det, som en stormvind och fyller hela huset, och tungor som av eld kommer och stanna som ett eldklot över Petrus. Det var ingen som reagerade där. Eller? Kanske vi ibland omedvetet läser så, med tanke på Petrus predikan sen. Men vad är det vi läser? Tungor som av eld kom och fördelade sig och stannade på var och en av dem, eller hur? Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Och här tror jag att Guds ande vill visa dig och mig något viktigt redan här. Var och en, alla. Och här tror jag finns nyckeln till en flerstämmig församling. Någonting som Paulus betonar gång på gång när han skriver till församlingarna, inte minst församlingen i Korint. Det var en församling som var långt ifrån fullkomlig. Det fanns en hel del oenighet, det fanns problem som hotade gemenskapen och vittnesbördet. Men Paulus är väldigt tydlig på en punkt. Och det är att den heliga ande har utgjutits över var och en och att alla har fått en gåva. Var och en har fått en gåva. Ingen undantagen. Läs själv så ser du. Och därför du som har mött Jesus i ditt liv, du har också utrustats av honom. Du har mött anden, du har fått en gåva. Gud har inte gjort något undantag. Han har inte gått förbi dig. Och det här skulle jag vilja betona så att varenda en inser och förstår, ja men det här gäller mig. Jag har också berörts, jag har också fått en gåva av den heliga ande. Och just den här närheten till Jesus som vi hörde om också i sången, den ska vi vara väldigt, väldigt rädda om. Den behöver gro, den behöver växa. Och här kommer ju Bibeln och bönen in som vi har sagt att vi vill lyfta det här året. Bibeln och bönen i det personliga livet. Har du tänkt på att de första kristna hade inte tillgång till någon tryckt bibel? Det fanns bara bokrullarna i synagogan på den tiden. Och därför så blev ju den gemensamma undervisningen i församlingen A och O. De kom tillsammans dag efter dag för att få veta lite mer. Vem är Jesus? Vad är det han har gjort? Du och jag, vi har ju ett så oerhört mycket större privilegium idag. Har du tänkt på det? Vi har både gamla och nya testamentet. Vi har det i många olika översättningar. Vi har det tillgängligt i våra hem. Vi kan läsa det. Ordet, maten och drycken som du och jag så väl behöver. Och bönen som vår dagliga andning. Och därför så är det ju så viktigt att inte de här kraftkällorna får ligga där under marken. Som i berättelsen om mannen som hade en stor tomt i ödemarken. Och han levde utfattig och han dog utfattig. Totalt ovetande om att han hade en mångmiljardkälla precis under tomten. Där fanns det olja. Men han hade inte upptäckt det. Och ibland kan det vara så även i ditt och mitt kristna liv. Vi har så otroligt mycket och ändå kanske vi lever så fattigt och så utarmat. Eller som att ha tillgång till fräscht och levande och härligt dricksvatten i kranen. Men tänk om man aldrig öppnar kranen. Om man aldrig liksom går dit och dricker. Och det är därför som Jesu inbjudan är där till dig och mig. Varenda dag, kom till mig och drick. Kom till mig och drick. Det finns det, brödet finns det, dukat för oss i Guds ord varenda dag. Bönen finns det som en källa med friskt och levande vatten. Det är bara att öppna kranen. Kom och drick. Jesus, Jesus, the center of my life. Jesus, centrum i vårt liv. Det är där och det är dit vi får återkomma gång på gång på gång. Och så nästa, nära varandra, församlingens gemenskap. Det är det som vi liksom står i fokus i den texten som vi har läst idag. En härlig och flerstämmig gemenskap. Och jag tycker att vers 42 är som ett fönster. Ett fönster som öppnar oss och där vi får liksom titta in och vi ser den första församlingens gemenskap och hur den såg ut. Och det är en vers som många återkommer till. Vad är det som egentligen ska känneteckna en församling? I det här fönstret så finns det liksom fyra olika fönster. Där finns de här fyra bena som vi ofta brukar tala om. Bibeln, alltså apostlarnas undervisning. Därför att Bibeln finns ju inte bara i det personliga livet utan också i församlingsgemenskapen. Där finns bönerna, där finns brödsbrytelsen och där finns brödragemenskapen. Vad undervisningen Bibeln gick ut på, det får vi en aning om när vi läser vidare i de undervisande avsnitten i breven. Också i bergspredikan som Jesus höll och kanske också i Jesu avskedstal. Där finns en underbar undervisning som vi försöker föra vidare på olika sätt i predikan och på olika sätt i församlingen. Den står i centrum, den här undervisningen, också för de här bibelkvällarna vi ska ha tillsammans med Leif Karlsson och som börjar alltså nu på onsdag. Bibeln är ett viktigt centrum. Finns inte den med, ja då blir det urfattigt. Apostlarnas undervisning, det är en självklar del. Men där fanns också bönerna med. Och bönerna kan vi läsa om både i apostlagärningarna och breven. Det handlade både om lovprisning och tack till Gud för allt han har gjort genom Jesus. För alla de välsignelser han har gett. Men också tacksamhet för varandra. Och för vad Gud har gjort i varandras liv. Och så förbönen för varandra. Om du läser breven så hittar du väldigt många av de här förbönerna som kan hjälpa oss i vår bön för varandra. Det är bön att vi ska växa i kunskap, växa i kärlek, växa i vår tro, växa i vårt hopp, växa i vår uthållighet. Det är en viktig bön. När vi ber för varandra, låt oss be så att den och den som vi ber för ska få växa i sin kunskap, växa i sin kärlek, växa i sin tro och förtröstan, växa i sitt hopp men också i sin uthållighet. Men där finns också bönen om frimodighet, om glädje att bära vittnesbördet om Jesus vidare. Det ser du många gånger i apostlagärningarna. När de hotades så föll de på knä och bad: Gud, ge oss frimodighet att bära vidare vittnesbördet om dig. Bönen, så oerhört viktig. Och det är min bön att vi ska få uppleva en böneväckelse i vår församling. Där bönen får genomsyra allt. Där vi bär varandra i bön. Där vi ber för varandra och ber för våra ledare i barn- och ungdomsarbetet. Jag är jätteglad. Igår skickade vi runt en lista där jag bad de som ville att skriva på. Om man vill vara förebedjare för någon som jobbar i söndags eller med ungdomskören, med UV-scout, med tonår och så vidare. Och även för våra konfirmander. Och det mesta är påskrivet. Det var lite på baksidan som inte är påskrivet. Jag skickar inte runt denna nu, men vill du vara med och bära? Det är, ska vi se, 1, 2, 3, 4 namn här som vi inte har fått någon specifik förebedjare för. Vill du vara med och bära de här i förbön, så säg till. Konfirmanderna ska vi alla be för, men sen finns det vissa ledare här. Kom till mig då så att den här listan blir fulltalig. Och det gör ingenting om man ber för flera. Men jag tror just det här att få be för varandra. Och få be speciellt när de här är i tjänst. Jag tror att det är något oerhört stort och viktigt. Bönen. Och Bibeln. Och så fanns brödsbrytelsen där. Och nu ska jag göra er lite förvånade. Därför att jag tror att ibland så ser vi och läser de här texterna i ljuset av vår tid. Och så glömmer vi vad som faktiskt står. Därför att vet du vad brödsbrytelsen då handlade om? Brödbrytandet. Det står så här i Bibeln faktiskt. De höll samman och möttes varje dag, tog det till templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. I den första församlingen så handlade brödsbrytelsen i första hand om en praktisk vardagsgemenskap. Man samlades i hemmen och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Ja, det verkar faktiskt av texten att den gemensamma samlingen i första hand var för apostlarnas undervisning och den gemensamma bönen. Naturligtvis också i den ingick lovprisning. Och jag är säker på att de sjöng också. Men att brödsbrytelsen, där man åt tillsammans också mindes Jesu död, att den firades i första hand i hemmen, i den lilla gemenskapen. Kanske förvåna oss, men så var det. Det här innebär inte, och jag säger inte det, att nu ska vi överge det gemensamma nattvardsfirandet. Så missförstår mig inte. Men ibland tror jag det är bra att se hur var bilden i den första församlingen. Så såg det ut. Och kanske det här kan ge en nyckel till att upptäcka något som vi ibland glömmer. Den lilla gemenskapen. Att återupptäcka basgruppen och den enorma möjlighet till en djupare vardagsgemenskap som finns där i våra hem, dit vi kan bjuda in grannar och vänner, ett steg som kanske inte känns lika hotfullt som att komma till en kyrka. Ni har ju våra basgrupper under året som gått av förklarliga skäl gått på sparlåga, och det har varit som det ska, att vi har haft ett hands-on-arbete här i en arbetsgemenskap i kyrkan. Min förhoppning är att vi ska kunna blåsa nytt liv i de här basgrupperna framöver och kanske hitta vägar också till en vardagsgemenskap som stärker både oss själva och blir en naturlig plats dit vi kan bjuda in andra. Och det här är inte begränsat till våra basgrupper, utan var och en av oss har ju hem som kan bli en plats där människor kan få möta en gemenskap som de längtar efter. Det fjärde bet vi möter i Apostlagärningarna 2 och 46, det är brödra gemenskapen. På grekiska koinonia. Ett ord som har en väldigt, väldigt rik betydelse. Dels betyder det just gemenskap. Att på djupet dela något som binder oss samman som bröder och systrar, oavsett vår sociala status. Och det var ju det som fick de första kristna att utbrista, se hur de älskar varandra. Men sen innebär det också att dela med varandra rent praktiskt. Och i Bibel 2000 står det faktiskt så här, den inbördes hjälpen. Och sen läser vi att de delade ut åt varandra, de sålde sina ägodelar, delade med varandra efter vars och ens behov. Det var någon form av total egendomsgemenskap där i början. Den ser vi inte så tydligt sen i andra församlingar som just i Jerusalemförsamlingen. Det var en speciell situation där som vi inte helt känner till som gjorde att det här var ett behov. Men överallt där det bildades husförsamlingar på andra håll i Romarriket, så delade man också, även rent fysiskt, med varandra på olika sätt. Gemenskapen bröder och systrar emellan gick alltid före det privata ägandet. Och jag tror att det här utmanar vår tids väldigt individualistiska syn på ägande. Det är lätt, eller hur, att man bygger en mur runt mig, mitt och mina, runt det som jag ser som mitt privata, min privata sfär. Och här är frågan, hur håller jag det? Håller jag det med öppna händer? Eller bygger jag murar runt det som är mitt? Är jag villig att dela med mina syskon? Eller ser jag allt jag har som en personlig privat rättighet och angelägenhet? Jag tror att här finns också någonting att lära av den första församlingen. Koinonia innebär också ett slags kontrakt mellan två parter där man går in i en relation där man delar både smärta och glädje med varandra i en djup delaktighet. Gemenskap delaktighet, relation. Smaka på de orden. Jag tror att Herren vill leda oss in i detta. Och jag tror att detta är någonting som kan bli ett vittnesbörd. Är det något som vår fiende vill, så att säga, slå in kilar i, så är det den här djupa gemenskapen, och den behöver vi slå vakt om. Vi behöver be om förlåtelsens renande flod in i varje relation. Och så till slut, nära världen, församlingens mission. Att det här inte var en sluten gemenskap för invärtes beundran, ja, det ser vi tydligt av vers 47. Det står att de prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Herren ökade skaran varje dag. Det fanns den här rörelsen utåt. Och ju mer vi läser vidare i apostlärningarna, desto mer ser vi att vittnesbördet spreds inte bara av proffsen, alltså av apostlarna, utan lika mycket och kanske ännu mer av helt vanliga människor. Där fanns diakonerna, men sen i apostlarna 8 läser vi om vanliga församlingsmedlemmar som spreds ut genom förföljelse överallt. Så står det att de pratade evangelium, står det faktiskt i grekiska. De kunde inte hålla tyst. De bar med sig vittnesbördet överallt. Och det handlade om två saker. Om deras kärleksfulla liv och praktiska vardagskristendom, som man praktiserade i hemmet, på arbetsplatsen, överallt. Liksom det bara lyste om dem där. Och så också med ett tydligt vittnesbörd när det behövdes, följt av under och tecken. När alla apostlarna och alla vanliga medlemmar vittnade om Jesus och hans uppståndelse. Och nyckeln var att man fanns där mitt i samhället, mitt i sitt kvarter, och lyste för Jesus. Alla tillsammans. Och jag tror att här också är en hemlighet, att man får aldrig överlåta åt proffsen, så att säga, att göra jobbet. Utan här finns vi alla tillsammans. Hela församlingen behövs i vittnesbördet i vår vardag. Jag nämnde kort förra gången om en handledarkurs för NFU-handledare som jag var med på i Stockholm i förra veckan. Det är ett äldre par från England medverkade och som berättade om en rörelse som pågår just nu i England under namnet Fresh Expressions. Och berör inte minst anglikanska kyrkan och metodistkyrkan. Och det som hände där, det har lett till att cirka 150 000 nya människor har kommit till tro under de senaste 10 åren. Och vad det handlar om, det är att plantera evangeliet i alla olika subkulturer och sociala skikt i samhället. Genom oftast helt vanliga människor. Hälften av de här initiativen tas av helt vanliga församlingar. Egentligen är vi vanliga allihop. Eller hur? Det är lite dumt uttryckt det där. Men ni förstår vad jag menar. Alltså det är inte proffs, utan det är vanliga församlingsmedlemmar som får en vision. Som får en längtan i sina liv. Till exempel någon som såg att ja, men vi får inte in alla mammor och barn i kyrkan på en vanlig gudstjänst. Ja, men då startade man någonting antingen i serveringslokalen eller någon annanstans där man samlas och leker och bakar och stojar och stimmar. Och det där kallas för messy church. Det är ett så intressant uttryck. Och där kände liksom vanliga mammor att här kunde vi finnas med. Här var en form som passade dem där tröskeln var mycket, mycket lägre. En annan fick faktiskt en vision för skatare, och så startades en skatekyrka på ett ställe. Och det var en man som fick den visionen. På ett annat håll startade man en kafékyrka där man samlas i ett vanligt kafé. Och inte bara bjuder på gott fika, utan en gång i veckan också ha en samling som man kallar för smaka och se. Ja, hela kaféet har det namnet. Och så finns det en massa andra initiativ. Ett 60-tal olika uttryck för vad en kyrka kan vara. som inte bygger på liksom påbud uppifrån, utan på en längtan och en vision som Herren har lagt ner i olika människors hjärtan. Där nyckeln är att nå vidare till dem som inte kommer till en vanlig kyrka. Och där man kan samlas både kanske i kyrkan, i andra former eller i någon annan lokal. Jag tror att det här bygger på förtroende på att Guds ande finns och verkar i hela sin församling genom precis vem han vill. Har vi det förtroendet? Att Guds ande finns i hela sin församling och han kan verka genom precis vem han vill. Och de här nya uttrycken, det är inte hot som ska bekämpas utan något som kompletteras, som ska uppmuntras och stödas av ledningen. Och så tror jag att Gud vill göra någonting nytt också i vårt samhälle. Min bön är att vi som församling ska få vara öppna för Guds heliga ande det här året. Vad säger Gud till oss? Vad säger Gud till dig? Vilka visioner lägger han ner i ditt hjärta? Vilken längtan lägger han i ditt hjärta? Hur ser den ut? Och så får vi stödja och uppmuntra varandra så att Jesus än mer blir synlig. Och vi får vara hans ögon, hans händer och hans fötter ut i vårt samhälle, ut i världen. Jag skulle bara vilja avsluta med det här ordet som Mats läste inledningsvis. Ett litet, litet senapskorn. Det är så litet så det syns inte. Det ser inte mycket ut för världens ögon. Och man kan undra, vad kan det bli av det där lilla, 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 lilla kornet? Men när man lägger det i jorden, det här lilla, lilla fröet i jorden, så börjar ju någonting fantastiskt hända. Det börjar och gro, det börjar spira och det växer. Och så blir det någonting av det där lilla fröet som först var så oansenligt, som ingen trodde skulle bli någonting av. Och så säger Jesus, det kan bli ett stort träd. Och himlens fåglar kommer och bygger sina bon där. Det kan bli något stort av det lilla. Så förakta aldrig det lilla. Förakta aldrig det som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Utan låt det spira, låt det gro. Herren vill göra någonting just genom dig. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig att vi får vara din församling. Jag tackar dig för att du har kallat oss framförallt till dig själv. Och jag ber att du ska vara vårt centrum. Herre, centrum i vars och ens liv. Att du ska dra oss närmare dig för varje dag. Men också dra oss närmare varandra i en allt djupare gemenskap. Där vi både när vi kommer tillsammans här gemensamt till gudstjänst. Men också när vi möts i den mindre gruppen. Herre, att vi får utstråla den gemenskap som du ville att dina lärjungar skulle ha. Herre, där människor får se på våra liv att det är någonting annat, en skillnad. Där förlåtelsen och kärleken får blomstra och flöda mellan oss. Jesus, kom och gör någonting nytt i våra liv, i den här församlingen, det här året. Och låt oss också få, Herre, uppleva hur du lägger ner små frön i våra hjärtan. Hur du lägger visioner i våra hjärtan för människor i vår bygd. Herre, och att det här som kanske börjar så litet, litet får växa och gro och bli någonting stort. Därför att det är fött ifrån dig. Herre, låt oss få vara med att uppmuntra och stödja allt gott verk i den här bygden. Vi lägger varandra i dina goda händer. I Jesu namn. Amen.